إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Fortsätt att gå igenom domedagens tecken. Och idag tänkte vi gå igenom jordbävningar. Att rättfärdiga människor kommer att försvinna. Att de låga människorna kommer att höjas upp. Att man endast kommer att hälsa på de man känner. Att man kommer söka kunskap hos de okunniga. Och att kvinnor kommer att gå ut lättklädda. Och vi får se om vi hinner med någonting mer. Det första tecknet som vi går igenom idag är då jordbävningar. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "La taqumu sa'a hatta takthura az-zalazil." Domedagen infaller inte förrän det blir mycket jordbävningar. Och den är berättad av Bukhari. Så det här är ett av domedagens tecken. Att det kommer bli mycket jordbävningar innan domedagen. Och en liknande hadith från Salama ibn Nufail al-Sukuni. Så sa han: vi satt hos profeten alaihi salatu wassalam. Och så nämnde han hadithen. Och i hadithen så står det: och innan domedagen kommer det bli två stora mautan. Alltså två stora orsaker som kommer orsaka folks död. Och efter det kommer det år av jordbävningar. Efter det kommer det år av jordbävningar. Och den hadith finns berättad av Imam Ahmed i hans musnad. Och Ibn Hajar al-Asqalani säger i förklaringen på den första hadithen att det har skett mycket jordbävningar. Det här var för typ 700 år sedan. Det har skett mycket jordbävningar i öst och väst och på andra ställen. Men vad vi förstår av hadithen är inte alltså dessa jordbävningar som har varit, utan de jordbävningar som kommer att vara omfattande och bestående. De kommer vara omfattande och bestående. Och vi har ju alla sett den senaste jordbävningen, kändaste, i Haiti, i Chile och så vidare. Det är otroligt mycket jordbävningar nu för tiden. Så det är ett tecken för domedagen att den är nära. Vi går vidare till nästa tecken. Och det är Dhihabu Salihin. Att de rättfärdiga personerna kommer att försvinna. De goda människorna försvinner och det blir mycket onda och dåliga människor. Tills det att det endast finns onda människor kvar, och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Det har berättats i en hadith från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: domedagen kommer inte att infalla tills det att Allah tar de fina människorna från jorden och lämnar kvar de värsta av människor. De som inte känner till gott och inte känner till ont. Alltså de skiljer inte på gott och ont. Och den här hadith finns berättad av Ahmed och den är autentisk. Så domedagen infaller endast på de värsta av människor. Och att de goda människorna försvinner menas då att det blir mycket synder. Folk syndar mycket. Och att folk slutar att påbörda och uppmana varandra till det goda. Och förbjuda varandra från det onda och det förbjudna. Då kommer folk att glömma bort religionen, vad som är halal och haram. Och alla människor kommer bli typ syndare och vilseledda och så vidare. Och då blir det mycket fasad. Och alla straff drabbar människorna. Som du har nämnt, så att om det blir mycket fasad, mycket ondska i denna umma, kommer alla att straffa allihopa. Och då så sa vissa av sahaba, kommer vi att gå under även om det finns fromma människor bland oss? Och då så sa profeten, alaihissalam, naam idha kathur al-khabath. Ja, om det blir mycket ondska. Alltså om ondskan blir för mycket, så straffas, eller alla straffet som kommer från alla drabbar alla. Och sen självklart de rättfärdiga återuppstår i det tillståndet som de dog på. De straffas ju inte för andra synder. Och de har försökt att ändra synden. Men de drabbas också av det här straffet. Alltså att de kanske är jordbävning eller något sånt och dör. Men det kanske blir en soning för en synd. Eller att man höjer deras nivåer i nästa liv. Eller liknande saker. Men självklart så återuppstår de som fromma människor på domedagen. Så de goda människorna försvinner. Det kommer mycket onda människor. Och det för oss till nästa tecken, att ett av tecknena för domedagen är att man kommer att höja upp dåliga människor. Och inte respektera och ge de fromma människorna den status som de förtjänar i samhället. Man kommer ge positioner och makt och status till folk som är dåliga, som inte fattar någonting alls. Och så vidare. Och det här är någonting vi kan se idag. Att man har som ledare i många länder den minst passande av människor. Han tog makten genom en militärkupp. Han fick makten av sin pappa. Och så vidare. De passar inte alls till att styra ett land. De är opolitliga. De har ingen bra religion. Och så vidare. De har inga ledaregenskaper. Men ändå är det de som har blivit mest upphöjda. Och de mest respekterade i hela landet. Och det här är fel. Allah Ta'ala föredrar de gudsfruktiga. Det är de som är de bästa av människor. Som Allah säger, inna akramakum indallahi atqakum. Att de mest kära till Allah är de mest gudfruktiga. Så det är det här som avgör om en människa är dålig eller bra. Hans gudfruktighet. Och inte hans ekonomi eller hans studier och så vidare. Utan den som har mest gudfruktan till Allah, den som fruktar Allah mest, är den som är närmast Allah Ta'ala. Och profeten alaihissalam, när han skulle sätta folk i makt och välja ut makthavare, så valde han ut de bästa av sahaba. Till exempel det berättas i Bukhari från Hudayfa radiyallahu anhu, att när profeten alaihissalam skulle skicka en ansvarig till Najran på den arabiska halvön, så sa han, jag ska skicka till er en person som är amin, haqqa amin. Han är verkligen pålitlig. Så folket blev glada. Och han skickade Abu Ubaida. Abu Ubaida, denna nobla sahabin, radiyallahu anhu. Och Allah Ta'ala säger också i Koranen, inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. Den bästa du sätter i makten är den personen som är stark och pålitlig. Och det refererade då till Musa alayhi salam, att han var både stark som person, hade ledaregenskaper och han var pålitlig. Det berättas i Musnad Imam Ahmed från Abi Huraira radiyallahu anhu, att Allah sände bud alayhi salam, han sa, innaha satati ala an-nas sunun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq. Det kommer komma till folket bedragande år, eller år av bedrag, bedrägerier. Man kommer där att lita på lugnaren och misstro personen som talar sanning. Man kommer att lita på den personen som bedrar, och man kommer att misstro personen som är pålitlig och ärlig. Och de Ar-Ruwaybida kommer att tala. Och då så frågades profeten Salosalem, vilka är Ruwaybida? Han sa, Es-Safi yatakallam fi amri al-'ama. Det är de dumma personerna som talar om stora saker i samhället. Och denna hadith finns berättad av Imam Ahmed och den är autentisk enligt Sheikh Albani och andra. Och det här är en viktig hadith. Och många av de här sakerna kan vi se idag. Man litar inte på de personerna som är ärliga. Man litar på de oärliga personerna. Man anförtror ansvar till folk som sviker. Och inte till folk som är pålitliga. Och vem är det som hörs i media, på tv, radio och tidningar? Det är de dumma människorna. De okunniga människorna. Det är de vars röst blir hörd. Vars talan kommer fram. Vem som helst talar om vad som helst. Och det här är fel. I islam så ska man först vara kunnig om en sak innan man uttalar sig om den här saken. Och värst av allt är de som går fram för att representera islam i media. Och de är helt okunniga. Man ser på Aktuellt, på Rapport, på radio. Vem är det som ska komma och försvara muslimerna? Någon kille från något ungdomsförbund eller någonting som aldrig har studerat islam. Och wallah, han säger mer fel än rätt. Och han säger saker som är väldigt farliga, som strider mot islam. Det här är hur vanligt som helst. De ska hämta någon kvinna som representerar islam. Hon kanske inte ens ber, hon har inte ens sjal. Vad är det här för någonting? Och värst av allt, folk som inte är kunniga. Och det är så fel. Om man vill veta någonting om kristendomen, vem ska representera kristna? En präst, eller hur? Vem ska representera judarna? Alltså religionen. En rabbi. Muslimerna? Vem som helst. Bara ta någon från gatan. Vad tycker du? Ja, jag tycker så och så. Spelar ingen roll vad du tycker. Vad säger islam? Det är det som är viktigast. Vad säger Allah? Vad säger profeten? Det här är något väldigt stort ansvar. Att gå till media och representera islam. Jag personligen känner inte att jag har den kapaciteten att göra det. Det är ett väldigt stort ansvar. För man kan komma i en sån sits att de vill klämma åt den också. De vill få islam att se dåligt ut. Och då måste man måste vara väldigt kvick. Och kunna svara på ett visst sätt. Utan att ljuga. Man ska säga som det är. För många av de här faller in i lugn också. De säger, vad säger islam om homosexualitet? Den sista grejen. Och då så försöker de förklara bort det. Ja, det är såna här extrema åsikter. Vi har inte extrema åsikter. Subhanallah, Koranen och Sunna och alla ulemas åsikter är extrem. Säg som det är. Islam förbjuder homosexualitet. Punkt slut. Det är inte förbjudet i Sverige. Det är inte hets mot folkgrupp. Du får säga så. Kristendomen förbjuder homosexualitet. Judendomen förbjuder. Och så vidare. Varför ska man försöka slingra sig för? Och falla in i någonting väldigt farligt. Och sen ser man dum ut i media också. Så det är väldigt viktigt att man inte lyssnar på dessa okunniga människor. Ett annat bevis på att fel människor kommer att komma i positioner är en narrering som har berättats av hadith Jibril alaihi salam. Och där så sa profeten alaihi salam att han inte visste när domedagen kommer, men jag ska berätta för dig ett av domedagens tecken. När du ser de nakna och barfota styra över människorna, då är detta från domedagens tecken. Alltså de här fattiga beduinerna som inte hade någonting alls, de här fårahedarna. När du ser dem styra över folket, då är detta ett tecken av domedagen. Och det här är någonting vi kan se idag. De som tävlar i att bygga höga hus är också de som har fått makten i vissa länder. Och deras förfäder var fattiga beduiner som knappt hade kläder att täcka sig med, som var barfota. Och idag är det de som styr över folket. Och hadithen som vi tidigare nämnde också. Man kom och frågade profeten alaihissalam, när är domedagen? Och då så sa han, när man ger ansvar till fel människor, så vänta då på domedagen. När man ger ansvar till fel människor, så vänta då på domedagen. Och det är det här vi kan se i våra muslimska länder. Och även här i Sverige. Vilka är det som är ansvariga? Som är presidenter, som är utrikesminister och så vidare. Rektor i skolan. Ibland är det helt fel människor som absolut inte passar. De har kommit dit för att de känner någon och så vidare. Och det här är någonting helt oislamiskt. Man ska sätta de mest passande personerna på respektive plats. Och det finns en annan hadith också i Musnad Imam Ahmed från Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, där profeten sa alaihi salam: domedagen infaller inte förrän den lyckligaste personen i dunya blir Luka ibn Luka. Och Luka ibn Luka betyder ordet Luka på arabiska betyder egentligen slav. Och sen använder man ordet för folk som är dumma, som man klandrar. Man säger personen, han är Luka, alltså han är dum. Han är en nolla, han är ingenting alls. Han är en låg människa. Och det här är då ett av domedagens tecken. Att de lyckligaste människorna som har bäst position och mest respekt i samhället är den dumme son till den dumme. Den värdelösa son till den värdelösa. Och det här kan man säga idag. Ofta, vem är det som får fredspris och litteraturpris och hit och dit? Det är folk som är helt IQ-befriade alltså. Ofta. De som gör de dummaste sakerna är de som får mest respekt i samhället. Och som man säger på arabiska, ett fint uttryck, de säger det är de tomma trummorna som låter mest eller som låter högst. Eller hur? De tomma trummorna låter högst. De mest dumma människor är de som gör mest ljud ifrån sig. I Bukhari och i Muslim berättas det också från Hudhayfa, från profeten alaihi salam, och det här nämnde vi förut, att ärlighet kommer att försvinna. Och då så sa vi den här hadithen att ärligheten kommer att försvinna och bli så ovanlig att man kommer säga: det finns en man i den här byn, han är så smart, han har så bra karaktär och han är så stark, men han har inte den minsta vikten av iman i sitt hjärta. Och det här vi kan se idag, att man upphöjer folk som inte alls förtjänar att höjas upp. Och vi nämnde exempel på det här också. Om en person vill gå och gifta sig med en kvinna, vad är det pappan kollar på för någonting? Är det religion? Eller är det som brodern sa, det är pengar. Status. Spelar ingen roll om han är helt värdelös som muslim. Om han inte gör salat, om han inte fastar och så vidare. Om han ljuger och röker. Det viktigaste är han är ingenjör. Han har värsta utbildningen. Han tjänar 40 000 i månaden. Varsågod, ta min dotter. Ta alla mina döttrar. Ja. Det är fel. Tyvärr, det är så man ser på saker och ting idag. Taib. Nästa tecken för domedagen är att man endast kommer att hälsa på folk man känner. Det har berättats i en hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten alaihi salam han sa: från domedagens tecken är att en man endast kommer hälsa på en man som han känner. Och den är berättad av Ahmed och den är autentisk. Och en liknande hadith: domedagens tecken, från domedagens tecken är att man kommer endast ha specifika hälsningar, alltså till de som man känner. Och det här går helt emot islam, att man bara hälsar på folk man känner. Du går in i moskén och du hälsar på en person, och du hälsar inte på de andra 200 till exempel. Varför inte? Som muslim ska man hälsa på de man känner och de man inte känner, som det har nämnts i en hadith. Och profeten alaihissalam har gjort hälsningar till en av de saker som får människan att gå in i paradiset. En väldigt stor sak. Han sa: ingen av er kommer att gå in i paradiset, eller ingen av er kommer att tro förrän han älskar sin broder. Och ingen av er kommer att gå in i paradiset förrän han älskar sin broder. Och ska berätta någonting som gör att ni älskar era bröder? Och då så sa de ja. Han sa: afshu salama bainakum. Sprid islams hälsning bland varandra. Det leder till att människan älskar sin broder mera. Som i sin tur leder till iman, till tro. Som i sin tur leder till paradiset. Så att hälsa på de man känner och inte känner är en väldigt fin egenskap i islam. Som det sades att vissa av sahaba gick ut bara på marknaden och ställde sig och hälsade på folk. Man får så mycket belöning. Ja man, hur mycket belöning får man om man säger salam aleikum till någon? Hur många hasanat får man? Ja. Gissa.
10.
Mashallah, 10. Om man säger salam aleikum wa rahmatullah. 20. Wa barakatuh. 30. Mashallah. Som du hälsar på 20 personer får otroligt mycket belöning. 30 personer. Så det är bra. Nu ser en muslim säga salam aleikum. Hela tiden. Om han inte hälsar tillbaka, det är inte ditt problem. Det är han som får synd på sig, du får belöning. Så man ska inte tänka så. Vissa tänker, men jag vet att han inte hälsar tillbaka. Hälsa ändå och säga salam aleikum. Det är bra. En mycket fin egenskap att säga. Taib. Nästa tecken. Att man kommer söka kunskap från de okunniga. Abdullah ibn Mubarak berättar i hans bok Zuhud från profeten alaihissalatu wassalam att han sa: det finns tre saker som är från domedagens tecken. Ett av dem är en yultamas al-ilmu 'inda al-asagir, att man kommer söka kunskap hos de små. Man kommer att söka kunskap hos de små. Och denna hadith är autentisk enligt Sheikh Albani och andra. Man frågade Abdullah ibn Mubarak, vilka är de små? Han sa, det är de som talar med sina åsikter. Men vad gäller en ung person som berättar vad en äldre eller vad en riktigt lärd person har sagt, så räknas han inte som liten. Okej? Okay. Och det också nämns att så länge kunskapen, om kunskapen kommer från de små, så är det folket av bidda, folket av innovation. Att det är de som menas med de som är små. Och Sheikh Albani nämner också att vad som här menas är de okunniga. Så det finns tre tolkningar på de små. Alltså ett av domedagens tecken är att man kommer söka kunskap från de som bara talar från sina åsikter. Eller från de som är okunniga. Eller från folket av bidda, innovation. Och alla tre kan faktiskt finnas i en och samma person. Att han är okunnig och från Ahlul Bidda och säger vad han tycker. Så det motstrider inte sig själv. Och det här är också någonting väldigt vanligt som vi sa idag. Att folk tyvärr när de söker kunskap inte bryr sig om vem de tar kunskap ifrån. Och det här är väldigt allvarligt. Och ett råd till er är att ta endast kunskap från säkra källor. Från säkra personer som är utbildade inom denna religion. Som har suttit med de stora lärda. Som har studerat islam i flera år. Som fruktar Allah. Ibn Sirin, en student till Abu Huraira, han sa: den här kunskapen är religion. Den är er religion. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Alltså du tar kunskap från en människa. Du tar islam från honom. Du tar din religion från honom. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Så man ska endast ta kunskap från folket av sunna. Man ska inte ta kunskap från folket av innovation. Folk som följer bidda. Eller folk som är okunniga. Eller dessa människor som ständigt talar om vad de tycker och tänker. Det är helt ointressant. Om du frågar, är det halal eller haram? Vad ska du göra med jag tycker? Vad är det för svar? Jag tycker att det är okej. Okay. Vad är det här för svar? Du vill höra, Allah säger halal. Eller hur? Allah säger haram. Det är det du vill ha. Du vill inte höra, jag tycker, jag tror. Utan du vill ha ett riktigt svar. Och idag tyvärr, när man söker kunskap, så mashallah, man går på någon fin hemsida, man ser någon kille med skägg och bismillah, mashallah, lyssna. Det är fel. Det är inte det vi kollar på, om han har en fin hemsida, hur långt skägg han har. Utan vi kollar på, vem har personen studerat med? Vem rekommenderar den här personen? Och samma sak med tv idag. Det finns så många så kallade islamiska kanaler. Bara för att man sitter där och svarar på frågor betyder inte att man är kunnig. Så man måste vara väldigt vakta sig för vem man tar kunskap ifrån. För ett av domedagens tecken är att man tar kunskap från de okunniga. Och vilket leder till att man går vilse, som vi sa. De lärda dör, folk vänder sig till okunniga som talar utan kunskap. De vilseleder sig själv och andra. Det är farligt. Så det här får människorna att gå under, att gå vilse i religionen. Och ännu värre, man blåser upp de här unga personerna och man ser ner på de riktigt lärda. Det är också en annan sak som har hänt idag. Att man ser de här gamla, de förstår sig inte på vad som händer i världen. De här riktigt lärda som har studerat islam i 60 år. De förstår sig inte på jihad, de förstår sig inte på politik och så vidare. Det här är fel. Och Allah, man har sagt de här sakerna om Bin Baz, man har sagt dem om Albani och så vidare. Att ni kan ta fiqh från honom, salah och sånt, men jihad, han förstår sig inte på det. Ni ska ta det från de här unga killarna istället, som är mer insatta. Subhanallah, det är helt fel. De lärda är också insatta i världens politik. De sitter inte bara hemma och läser Koran och Sunna. De läser också vad som händer i världen. Och hur ska man kunna döma om det är jihad eller inte, om man inte har den islamiska kunskapen som behövs? Det handlar inte om att tala om vad man känner och vad man tycker. Det handlar om att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Och då måste man gå tillbaka till de stora lärda. Kibarul ulama. Så det är alltid bra att referera tillbaka till de stora lärda. Okej? Okay? Eller som vi sa här. Att en ung person kanske föreläser. Men han förmedlar vad de lärda säger. Det är också helt okej. Okay. Han översätter vad de lärda säger. Och det är så vi försöker att göra med våran dawa. Att vi förmedlar till er vad de lärda säger. Det handlar inte om vad jag tycker och känner, utan det handlar om vad som står i boken, vad de lärda har sagt, och vi förmedlar det här budskapet. Okej? Okay? Så tänk på det, vem man ska ta kunskap ifrån. Och det behöver inte vara att ni säger att det är så få människor. Det finns många lärda. Och det som finns från dem är väldigt mycket. Om man kan arabiska, så han handlar bara lyssna på Uthaymin. Du kan sitta och lyssna på han i 20 år kanske, oavbrutet. Det finns så mycket föreläsningar. Bin Baz och Albani och så vidare. Det finns så mycket att lyssna på. Även på engelska och så vidare. Det finns jättemycket att lyssna på som är korrekta källor. Så tänk på det, vem man tar kunskap ifrån. Och bara för att en människa är känd betyder det inte att han är bra. Det finns vissa personer som kommer på tv varje söndag. De är jättekända. Men de har inte många rätt alltså. De har mer fel än rätt kan man säga. Så det är inte att 20 miljoner kollar på det här programmet. Det betyder ingenting. Utan är personen lärd eller inte? De sa när Sheikh Bin Baz rahimahullah satt och lärde ut. Och han var från världens mest kunniga människor. Ibland satt det kanske 10 personer på hans föreläsning. 10 personer. Någon annan kille sitter och har en annan föreläsning om politik. Det kanske sitter, folk satt till och med ute på gatan och fick inte plats i moskén. Kanske flera tusen. Folk tycker inte om att sitta och studera Bukhari och muslim. Och det tar lång tid och så vidare. Så tycker folk. Kunskapen är tung. Men i slutändan är det nyttig. Politik och roliga berättelser. Och jag hörde honom säga och han sa. Sånt här, det finns det mycket av, eller? Folk som berättar sagor och berättelser. Det är inte, kunskap är Koran och Sunna. Så man ska inte kolla på antal människor. Utan man ska kolla på vad personen säger. Och de här 10 som satt med Sheikh Bin Baz, de blev lärda. Och de här 1000 som satt och lyssnade på politik, hur många blev lärda av dem då? Vad tror ni? Ja? 0. Eller hur? Det blir inte någon alim att sitta och lyssna på politik och berättelse. Vi går vidare till nästa tecken. Zuhur al-kasiyat al-ariyat. Att det kommer komma kvinnor som är påklädda fast ändå avklädda. De är påklädda fast ändå nakna. Kvinnor som avviker från den islamiska etiken och moralen. Kvinnor som har på sig kläder som visar deras aura. Deras aura betyder det som människan måste täcka. Även män har en aura mellan naven och knäna. Och kvinnors aura är allt förutom ansiktet och händerna. Måste täckas. Och inte bara täckas med någonting tajt, utan det ska inte ens visa kroppsformerna. Och samma sak gäller även för männen. En man kan inte ha på sig ett par tajta byxor från naveln till knäna. Det är inte det som menas. Utan samma bestämmelse gäller där. Det måste vara kläder som inte visar formerna av kroppen. Så tyvärr har det kommit många kvinnor som går ut utan sjal, utan hijab, den islamiska klädseln. Och täcker inte det som de borde täcka. Och det här har berättats av profeten alaihissalam att det kommer att ske. Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, han sa: jag hörde Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam säga: "Sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala suruj ka ashba'ir rihal." Det kommer komma män från min umma som kommer att sätta sig på suruj ka ashba'ir rihal. Och det här ordet har tolkats som att de kommer sätta sig på bekväma sitser. Och det kan vara som en slags sadel. Men det kan vara mer generellt. För han säger som liknar dessa. Som liknar dessa sadlar. Som är bekväma. Och de kommer att släppa av sina kvinnor framför moskén. Kasiatun ariyat. Påklädda fast nakna. Och på deras huvuden kommer de ha. Eller deras huvuden kommer att vara som kamelpucken. Förbanna dem, för sannoliken så är de förbannade. Till slutet av hadithen, och det är den berättad av Imam Ahmed. Och en liknande hadith från Hakim, att det kommer komma män från denna umma som kommer att sitta på dessa fordon eller dessa stolar tills de släpper av deras kvinnor nakna fast påklädda framför moskén. Och Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: det finns två invånare, eller två sorters invånare från elden som jag inte har sett. Han fick se de andra, vilka straff de har. Men han sa: det finns två sorters invånare i elden som jag inte fick se. En av dem är ett folk som har piskor som liknar kosvansar, som de går och slår folk med. Och kvinnor, kasiatun ariyat, kvinnor som är påklädda fast nakna. Mumilat ma'ilat. Och vi kommer förklara det ordet. Deras huvuden är som kamelens puckel. De kommer inte att gå in i paradiset och inte heller känna deras doft, dess doft. Och dess doft kan kännas från ett väldigt stort avstånd. Namn. Så gällande den första hadithen, att männen kör omkring deras kvinnor, Sheikh Albani säger att det här refererar till bilen. Att folk har chaufförer, eller männen kör deras fruar och släpper av dem vid moskén eller vid marknaden för att de ska handla. Och det är ett jättevanligt fenomen på arabiska halvön och andra ställen. Att kvällsnöjet är att bli avsläppt på marknaden med en bunt med pengar. Och de klär sig inte islamiskt, många av de här kvinnorna. Så de nämner att det här är också ett av bevisen på att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var profet. För han berättade det här om bilar. Och dessa bekväma farkoster. När man sitter på en bekväm sits som man skjutsar någon på och så vidare. Och det finns en annan riwaya på hadithen som förklarar den här sitsen som en slags boning. Eller någon, den är liksom instängd, kan man säga. Vilket också ännu mer klargör att det är bil. Och sen då beskrivningen av dessa kvinnor. Att de är kasiatun ariyat. Ibn Uthaymin och Sheikh bin Baz och många andra nämner att vad som menas med att man är påklädd samtidigt som man är naken är att man har på sig tunna kläder som visar, eller som är genomskinliga. Man ser vad som finns under dem. Då är man påklädd fast naken, eller hur? Eller att de är tjocka fast de är korta. Kort kjol. Man är påklädd fast man är naken, kan man säga. Eller att de är tajta. De sitter längs kroppen. De täcker hela kroppen, men de sitter tajt åt kroppen. Ett par tajta byxor. Vad heter de här som är mode att ha nu på benen? Tights, eller? Ja, leggings eller? De här svarta som alla tjejer har. Jag sa, vad är skillnaden på att hon har dem eller att hon inte har någonting alls på benen? Det är ingen skillnad. Det är kläder fast det är som att hon inte har kläder. Det är ingen skillnad. Hon är påklädd fast naken. En annan tolkning är också att hon har, alltså hon är klädd med Allahs välsignelser. Hon har fått väldigt mycket gott från Allah. Hon har fått pengar och allting. Men hon är avklädd gällande tacksamhet. Hon har ingen som helst tacksamhet. Hon är otacksam. Hon lyder inte Allah. Utan syndar. Fast i att Allah har gett henne så mycket gott, rikedomar och hälsa och vad det nu kan vara för någonting. Så är hon otacksam och syndar. Det är också en tolkning av hadithen. Och sen då, de beskrevs som påklädda fast nakna. Och sen mumilat ma'ilat. Och det kommer från ett mejl att de lutar sig mot någonting. De avviker från någonting. Och vad som menas här, Nawawi nämner 4 stycken förklaringar. Att de avviker från Allahs lydnad. De är inte kyska. Och de lär andra kvinnor att göra dessa synder. Alltså att göra zina. De avviker från Allahs lydnad. Och uppmuntrar andra till att göra det också. Till att göra zina och gå ut lättklädd och så vidare. En annan förklaring på ma'ilat. Alltså de som avviker eller lutar sig. Är att hennes sätt att gå på. Det här med axlarna. Att hon går fram och tillbaka. Att axlarna lutar sig. Högmodigt. Att hon går på ett sätt som är högmodigt. En tredje tolkning är. Att det är en beskrivning på håret. Att håret är. Alltså åt ett håll. Precis som prostituerade kvinnorna brukade ha. Förr i tiden. Och Allahu alam, hur den här frisyren är, det kan jag inte svara på. Eller att de är ma'ilat ila rijal, mumilat lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghayriha. Att de avviker och då är försöker att dra till sig männens uppmärksamhet genom deras lätta klädsel. Att det här är en beskrivning på vad som var innan. Att de är kasiat och ariat. Nakna fast påklädda och försöker dra till sig männens uppmärksamhet. Och det stämmer ju väldigt bra in på många kvinnor idag. Och sen det här med håret. Att det är som en kamelpuckel. Och som menas med det är att man sätter upp håret på huvudet. Så att det blir väldigt stort rakt upp. Och det här är också någonting som har skett i vissa länder. Så här mode hijab. Att man har en stor boll som går upp. Och wallah, jag har sett det här i Sverige. Det finns. Så det är också en väldigt farlig sak. Och här nämnde profeten alaihissalam att de här kvinnorna är förbannade. Man ska förbanna dem och de är förbannade. Och de kommer inte att känna lukten av paradiset. Och det här är väldigt farligt. Det borde få kvinnan att skaka till. Som går ut lättklädd. Som går ut utan sjal. Vad menas med att man får Allahs förbannelse? Det menas med att man blir utkastad från hans barmhärtighet. Avskärmad från hans barmhärtighet. Att inte få Allahs rahma, hans förbannelse, det är väldigt grovt. Väldigt allvarligt. Och att inte få känna doften av paradiset är ännu värre i nästa liv. Och Sheikh bin Baz förklarar hadithen, han säger det betyder inte att de inte är muslimer. Det finns kvinnor som har en sjal i väskan och gör salat till exempel. Och sen tar av sig sjalen. Man kan ändå vara muslim. Men det är en väldigt stor synd. Och vissa muslimer kan gå till elden på grund av synder. Och de kommer inte att känna den här doften av paradiset. När folk får göra det på domedagen. De kommer först att straffas i elden kanske. Och det är väldigt allvarligt. Vem vill gå till elden som är 69 gånger varmare än elden i det här livet? Som är svartare än kära. där man dricker blod var och kokande olja och kokande vatten. Varje gång skinnet brinner upp får man nytt skinn. Vem vill gå dit om det så är en sekund? Man vill inte ens se elden. Den är så äcklig och så vidrig. Så kvinnor måste frukta Allah. Och män måste frukta Allah och inte låta deras kvinnor gå ut utan hijab. Utan korrekt klädsel eller med tajta kläder. Och det spelar ingen roll om man går i skolan, om man jobbar. Om alla andra kvinnor har byxor, tajta byxor eller tajta tröjor. Det är inte en ursäkt. Man måste täcka sig. Vem är det vi ska tillfredsställa? Är det folk eller är det Allah? Ja? Det är Allah. Jag vet att många känner det här trycket. Vad ska folk säga? Vad ska skolkompisarna säga? Vad ska man, på jobbet, vad ska man säga? Det spelar ingen roll. Vad ska Allah säga? Om man inte har sjal på sig. Det är det som är viktigast. Vad ska hända på domedagen? Sen vad folk säger, de skrattar i skolan. Och vem bryr sig? Vem bryr sig? Alla säger på domedagen, är det de troende som kommer att skratta? Åt dem. Så man måste vara stark. Man måste vara stolt. Vi har rätt. De har fel. Våran väg leder till paradiset. Deras väg leder till elden. Och det är lätt, wallah. Inshallah ta'ala. Sätt på er hijab, korrekt hijab och sluta ha tajta kläder. För man är inte bara, det är inte bara en personlig grej. Man är också en skada. Man frestar män. Och många män, de är som dreglande hundar efter kvinnor. Och det vet ni själva. Och när hon går ut med tajta kläder och korta kläder så gör hon inte saken bättre. Och hon får inte den här respekten som kvinnan med fulltäckande jilbab får. Ingen person går och stöter på en sån kvinna. Eller talar nedvärderande till en sån kvinna. Utan man blir respekterad för den man är. Inte för ens ben, hur de ser ut. Eller ens kropp och så vidare. Och det är någonting som kvinnan också borde sträva efter. Att bli älskad för den hon är. Inte bara för hennes utseende. Och hur mycket lättare skulle det inte vara om man... Vissa kvinnor står i flera timmar framför spegeln. Om du sätter på en jilbab, alhamdulillah, du behöver inte ens stå en minut framför spegeln nästan. Du sparar mycket tid i livet också. Så i alla fall ett råd till alla systrar. Att ta ett nytt steg i livet. Och lämna den här jahilian bakom sig. Att ha varit utan sjal. Man kanske inte har vet, man kanske har varit svag. Men det är inte en ursäkt för att fortsätta, utan det är en ny dag. Ny kunskap har kommit och då får man praktisera den. Så att man inte faller in under detta hårda straff som har nämnts. Och vi slutar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.